P1 Dokumentär.
Då ska vi tillsammans gå och möta döden en liten stund. Så varsågoda.
Alla människor ska en dag dö. Hur kommer det bli? Är döden tyst och stilla? Eller bråkig och högljudd?
Om du drar det så skjuter vi upp den lite grann.
På ett hotellrum ligger en kvinna i en likkista.
En riktig människa vi har här.
Runt omkring henne flera andra kvinnor som vill veta och lära sig mer om döden.
Vad tänker du själv om din död och ditt slut?
Jag bara önskar att det inte blir så långdraget och att jag inte är ensam.
Jag tänker också på döden. När den väl kommer fattar man att nu är det slut. Jag är inte rädd, däremot intresserad. Det har jag varit ända sedan jag var liten.
Jag tänker på döden. Ett program av Anna Hammarén.
Jag är 4 år, har blont hår med kortklippt lugg. Mamma har förkläde och jag ett likadant, fast mycket mindre. Vi rullar den kladdiga färsen och steker köttbullar i stekpannan. I barnrummet längst bort i korridoren ligger min lillebror Kalle och sover. Han är 1,5 år, en liten knubbig pojke med bruna ögon.
Han var väldigt tidig, gick tidigt, pratade tidigt och var dessutom ursöt.
Min mamma Ulla, som luktar så gott. Vad tänker hon på när hon torkar av sina händer och går in till Kalle, som är lite förkyld och sover middag? Hon ska bara titta till honom.
Jag kommer ihåg att jag hittade honom i sängen livlös, att jag störtade ut. Och just grannen Monica, jag sprang till dem för de var liksom närmast.
Mamma springer fort och jag efter, bort till grannfrun Monica Järv. Vi springer barfota över den septemberblöta gräsmattan mellan husen. Mamma håller Kalle i sina armar när Monica öppnar dörren.
När jag först får syn på henne så har hon Kalle i famnen och han är blå. Och jag blir bara panikslagen, förskräckt. Och det var det första jag insåg. Jag såg det med en gång när de kom i dörren. Att jag måste, en ambulans måste hit.
Vad far genom mitt huvud? 4 år gammal med köttbullesmet på händerna. Förstår jag att det är allvar? Att min lillebror Kalle är nära att dö. Jag vet inte, för jag minns inte. Mamma säger att hon inte heller minns så mycket. Men grannen Monica, hon kommer ihåg att hon ringer 90 000.
Och så säger jag att vi har ett barn här som är medvetslöst. Och ni måste komma fort, för då var jag panikslagen helt enkelt.
Ute på gatan leker grannbarnen. Tor och Eva tror jag. Och Nina och Pontus. Alla är där ute när ambulansen kommer. Inne i vardagsrummet ligger Kalle på den tjocka röda ullmattan. Han har kräkts men rör sig inte. Här har jag en tydlig minnesbild. En sjukvårdare i uniform som sätter sig på huk framför mig och säger att nu måste vi åka till sjukhuset med mamma och lillebror. Du får stanna här hos tant Monica.
Och då var vi här hemma och jag försökte att göra bullar och saft och vad jag hittade på. Och så var jag i panik hela tiden, för jag förstod ju att det var, det här går nog inte.
wretch like me.
Kanske är det här som mitt intresse för döden börjar. Den där septemberdagen 1971 när min lillebror Kalle åker iväg livlös i ambulansen. Sen dess har jag mött döden flera gånger. Vänners barn som har dött, min älskade mormor och min bästa kompis som tog sitt liv när hon var 42. Ibland har det varit hemskt, andra gånger fint. Hur kommer min egen död att bli? Jag är inte ensam om att fascineras av vad som händer när livet tar slut. Vart det sista andetaget tar vägen och hur det kommer kännas när vi dör. I bankettsalen på ett hotell i Nässjö ligger 11 personer på varsin yogamatta. De håller på att utbilda sig till dödsdolor, medmänniskor i livets slut. Just idag står dödsmeditation på schemat och vid varje plats brinner ett ljus. Framför var och en av personerna ett fotografi på dem själva med födelsedatum och dödsdag som är idag.
Och det här handlar då om önskemål på dödsbädden.
Jenny-Ann Gunnarsson är begravningsentreprenör och utbildade dödsdola i England och leder utbildningen i Sverige. Dola kommer från det grekiska ordet tjänare. Det handlar om att vara ett stöd för den som ska dö och för närstående. När det oundvikliga närmar sig så finns det ändå ganska mycket dödsdolan kan göra för att det ska bli så bra som möjligt.
Och då är det alltid från plats. Var vill jag vara? Spirituell, andlig vård. Det här med det sinnliga vården. Doft, ljus. Och sen är det den fysiska och medicinska vården.
På den grå heltäckningsmattan ligger de blivande dödsdolorna. Alla kvinnor. Där är Neppe som driver ett dödscafé i Kalmar. Och bredvid henne Agnes, vars pappa tog livet av sig. Rebecka från Norrland som arbetar på hospice. Och så Anna från Göteborg.
För mig var det bara självklart att jag, just jag, skulle gå den här utbildningen.
Anna jobbar på ett studieförbund. Hennes barn är vuxna och har flyttat hemifrån. Och runt omkring henne har döden blivit mer och mer påtaglig. Sin pappa vårdade hon i hemmet ända tills han dog. Hon är 61, i slutet av sitt arbetsliv. Men ändå redo för en ny karriär.
Vad är det man ska lära sig då? Du vårdade din pappa, säger du. Det gick väl bra, eller?
Ja, men det gick ju väldigt bra. Men jag tänker den stora skillnaden här är att man är en professionell medmänniska. Jag är inte en närstående, utan jag är det där stödet som jag hade tyckt varit jätteskönt. Någon som kanske inte heller är så ledsen eller så känslomässigt engagerad, utan någon som bara kan hjälpa mig att andas eller ge mig ett glas vatten. Eller säga jag kan ta och diska. Och det kan också vara så att vi vet ju det, att det är nästan var femte person dör själv. Och det ska ingen behöva göra om de inte själva vill det, tycker jag.
Hur var det när din pappa blev sjuk då? Vad var det du liksom gjorde?
Han var besatt av att han inte ville kissa på sig. Så det var ju ett jävla upp och ner, så att han värdigt fick kissa. Han behövde aldrig kissa på sig. Han behövde aldrig kissa i något annat än på toaletten. Vi drack punch. Han fick romrussinglass. Han fick röka cigarill. Vädra i rummet. Klappa på honom. Vara tyst. Vi lyssnade mycket på Monica Zetterlund.
Enkel. Min valsmelodi, min valsfantasi.
Det var inte så att vi pratade om vad han ångrade sig i livet eller att ville be om ursäkt, utan det är något helt annat. Utan det här var mer bara en fin, inte en transportsträcka, men en fin resa tills man dör. Och det kan jag säga att, visst, jag har för två barn. Det var ju fint, men det finaste jag har gjort någonsin, det är åt andra pappa.
Oj.
Oj, blir du hjärtat? Oj, sätt dig.
Det är så konstigt, tror jag, för att...
Men var det att du böjde det där nu, tror du? Oj.
Ja.
Min pappa Lasse har ett dåligt hjärta. Det har han haft länge. Nu kan han inte ens böja sig ner och plocka fram favoritböckerna ur bokhyllan utan att ta en paus.
Ja, det löjliga är alltså, när jag vaknar på morgonen då är jag ju otränad. Och när jag går ut och hämtar tidningen då blir jag ju alldeles utmattad alltså. Och när jag lägger mig ner, det gör så himla ont.
Han är 85 år och säger att han är redo för döden. Hans egna föräldrar dog när de var precis i den här åldern.
Så att jag vet ju att min tid är begränsad. Men det går bra. Jag känner mig mogen. Men jag tänkte att jag skulle försöka ha det så skapligt som möjligt ändå. Sista tiden.
Jag är inte redo för det, att du ska dö.
Nej, men du ska ju absolut inte vara redo för det på något sätt. Nej, men jag är lite redo. Jag tycker nu är det mesta gjort. Inte så där jättemycket kanske att se fram emot.
Min pappa har arbetat som barnläkare i nästan 50 år. Han har räddat liv, men även mött döden på jobbet. Barn med hjärnhinneinflammation eller blodförgiftning.
En gång kom det faktiskt in två syskon. Båda med hög feber. Och båda hade ju såna här röda, prickiga, farliga utslag. Och vi var två läkare då. Jag tog hand om det ena barnet. Den andra läkaren tog hand om det andra, men mitt barn klarade sig inte. Men det andra barnet klarade sig faktiskt.
Men att försöka hjälpa en person, och i det här fallet ett barn då, och sen dör det, alltså liksom, vad gör det med dig då?
Ja. Jo, det sätter väldiga spår faktiskt. Och det är även terapi för mig att tala med föräldrarna. De är ju så att säga mina vänner då. Och jag behöver inte direkt trösta dem, utan man talar bara om... Man kan även sitta och skratta lite grann och ha trevligt. Men det är just en sån där... Ett tillfälle, de kan inte riktigt prata med vem som helst om sånt här. Och det känns jättebra även för mig då, att jag har också det behovet alltså att prata om de här svåra sakerna.
De svåra sakerna. Alla kommer vi ju en dag dö. Så borde inte det vara ganska lätt att prata om då? Å andra sidan, att närma sig den vars barn precis har dött, eller den som är gammal och vet att den snart ska dö. Hur gör man det? Jag vet inte.
Nej, alltså det är ju ett svårt ämne att tala om. Men jag tycker ändå man kan tala om det ibland faktiskt. För att det är mycket bättre att vara förberedd lite grann faktiskt.
Men kan man förbereda sig?
Jo, men i viss mån, alltså rent praktiskt. Därför är det väldigt bra med olika pärmar med olika rubriker, så att man har allting samlat så.
Men har du gjort det alltså?
Ja, det har vi. Mm. Och då kan man lämna in när det passar sig. Och det kan vara bra att veta om mig också. Tacka nej till hjärt-lungräddning.
För att?
Ja, för att det är ingen större mening helt enkelt. För när det är slut så är det nog slut. Det är
inte mycket att satsa på längre fram.
Men vilket läge är det då? Om du skulle falla ner här nu vill man ju försöka.
Ja. Nej, men... Ja, så, nej, men jag tycker det tar jag rätt krasst så att jag har inget rikt liv att komma tillbaka till direkt. Om jag, så att det är egentligen bättre att bara låta bli faktiskt. Behöver man inte direkt ha någon ångest inför vad som händer sen. Det är klart, ingen vet vad som händer sen. Men jag bekymrar mig inte direkt för detta.
Faktiskt. Men vad tror du händer när man är död?
Nej, det är det som är det dystra just, att vi inte vet alls. Nej, jag tror inte det händer något särskilt roligt, utan det är bara den eviga tystnaden. Ja.
För ungefär 3,5 miljarder år sedan började allt liv här på jorden. Och i det perspektivet är mitt liv snart slut. Alltså, jag borde ju kunna leva i kanske 25 år till, och det kan också såklart bli längre eller kortare. Men jag menar bara att jag är 55 år nu och döden kommer varje dag lite närmare. Och det är skrämmande, men det gör mig också lite nyfiken. Jag ser döden överallt och hur populär den verkar ha blivit. I en av kvällstidningarna läser jag om mannen som planerar inför sin död och vill frysa ner sin hjärna för att kunna bli återupplivad i framtiden. Och på Vetenskapsfestivalen handlar flera av punkterna om döden och döendet. Bland annat om att samtal om döden gör oss mer levande. Inte vet jag hur det är med just det, men forskning har i alla fall visat att intresset för döden har ökat de senaste decennierna.
Jag kan väl öppna med det som jag sa då. Äta bör man, annars dör man.
Alltså, jag måste ändå säga att den var väldigt god. Ja.
Efter lunchen i solen på Stortorget i Nässjö samlas dödsstolarna igen. En trappa upp utanför ett hotellrum. Läraren Jenny Ann Gunnarsson presenterar en kollega.
Ulf Netzler, som ju faktiskt också har en begravningsbyrå i Göteborg. Och är ju då min, som man ju säger i den här branschen, transportör i det här fallet.
Ulf Netzler trängs med de blivande dödsstolarna. Han är expert på att ta hand om döda kroppar. Att köra dem till bårhuset och göra dem fina inför begravningen.
Hur många utav er har varit med och tagit hand om en avliden? Det är mycket knep och knopp. Och det kommer vi att jobba med lite grann med idag. Så har du någon nyckel in förresten?
Nej,
du
får ligga kvar.
Spänningen stiger i hotellkorridoren. Vad är det som finns där inne? På andra sidan dörren.
Varsågoda.
Så vad som kan vara fint, det allra första, är ju naturligtvis att man tänder ett ljus. Öppna fönster. Så.
Inne på hotellrummet ligger en kvinna i en säng. Ögonen är stängda. Det mörka håret välkammat och armarna vilar lugnt vid sidorna. Det är Susanne Nilsson, sorgterapeut och en av kursens ledare som spelar död. De blivande dolorna ska med Ulfs hjälp få ner henne i en likkista.
Vi ska över henne nu hit. Men vi ska göra det också så att ingen blir skrämd. Det kan ju vara så. Om vi lyfter på ett huvud, hon kanske kommer i en liten bågformation, så kan det bli ett gurglande. Och ju mer man är förberedd så är det ingen fara. Sen är det ju så här att har någon haft ett sjukdomsförlopp med mycket medicinering, inte minst kortison, så är det också så viktigt att man hanterar kroppen på ett särskilt sätt. För det är ju så lätt att om man försöker lyfta med en hand, en arm på ett sätt, så kan det ju lossna huden. Och det är ju jätteviktigt att man jobbar hellre med ett lakan. Ska vi utse någon som vill vara med och hjälpa till?
Kommer du in här? Eller du?
Om du drar där så skjuter vi upp den lite grann.
Neppe, Rebecka, Anna och Agnes tar tag i varsin ände på lakanet och lyfter försiktigt ner Susanne i kistan. Jag tittar på Susanne som spelar död. Så fridfullt det ser ut där hon ligger helt stilla. Men hon är ju i och för sig inte död. Det är ju egentligen en märklig situation det här. Men stämningen inne på rummet är både respektfull och uppsluppen.
Nu ska vi göra lite extra varmt för Susanne. Vi lägger på locket, för vi ska ju bära ut henne. Och hon spelar så bra, så kommer det någon där ute och ser henne så här, så undrar de.
Efter att dödsstolen har fått öva på att flytta den döda kroppen, som alltså inte är död, ner i kistan och sen bära ut den, samlas hela gänget. Sorgterapeuten Susanne Nilsson.
Jag ska bara avsluta med att säga att jag kände verkligen en ödmjukhet och respekt när jag låg där från er. Det var väldigt, väldigt fint att känna. Sen gungade jag lite när ni skulle bära ut och så här. Och någon började ställa någon fråga mitt i och jag tänkte bära ut mig först. Ja, ja. Det är bättre. Ja. Mm. Att kunna ligga där så. Det är ju helt omöjligt när man ligger där att inte de minnena som kommer, de kommer. Och jag minns att jag tänkte först att, jaha Susanne, har du levt det livet du ville leva? Det kom liksom så här spontant. Så att vara i dödens närhet gör ju att man uppskattar livet. Mm. Så jag tackar för att ni bar ut mig med värdighet. Mm.
Har jag levt det liv jag vill leva? Och har jag vågat titta på min historia? Det finns självklart saker jag kunde gjort annorlunda. Men inget livsavgörande som tynger mig precis. Samtidigt finns det detaljer från när jag var liten som jag aldrig vågat fråga om. För efter att mamma och jag sprungit över till grannen Monica den där septemberdagen då mamma hittade min lillebror Kalle livlös i sängen så har jag noll koll. Efter att ambulansen åkte iväg, vad var det egentligen som hände?
Ja, jag jobbade ju här på barnkliniken då och jag sprang mellan olika rum och tittade i olika öron och halsar och lyssnade på lungor. Jag var jourhavande barnläkare då, den dagen.
Min pappa Lasse hade som vanligt cyklat till jobbet tidigt den morgonen. Han hade alltid klämmor som han fäste längst ner på byxbenen så att de inte skulle åka in i kedjan och bli olja. Han måste ha haft sin första rast och druckit kaffe med sina kollegor när samtalet kom.
Och då sa de ifrån mottagningen där att de ringer, du måste komma med en gång. Kalle verkar så slö. Så mamma och Kalle har ringt efter ambulans och är på väg in. Och då trodde jag att, för han hade någon gång innan, han var då 1,5 år, han hade haft någon feberkramp, så jag tänkte, ja, han har fått feber igen och kramp. Så han kommer väl här.
Det är pappa som tar emot Kalle där i akutrummet, hans egen son. Och mamma Ulla, hans fru, får sitta och vänta oroligt i en korridor.
Jag visste ju att han var min son Kalle. Men som sagt, jag gick in mera för jobbet. under den timman att här gäller det att göra något snabbt så att det blir bra. Och då man gjorde de här grejerna som man ska göra. Nej, och efter ett tag så insåg vi att nej, det gick inte att göra något. Nej, han har inga kramper, han är ju faktiskt död. Och mamma satt ju och väntade. Och vi åkte hem och sa egentligen ingenting, utan vi grät och... Jag vet inte riktigt varför jag gjorde det, men jag gjorde i alla fall att jag ringde tillbaka och frågade, hur har du gått? Nej, det har inte gått.
Under tiden är jag kvar hemma hos grannarna. Jag leker förmodligen med dottern i huset, kanske på hennes rum, med det vackra vita spegelskrivbordet. Jag vet inte vad jag tänker, om jag ens funderar på Kalle och vad han är nu. Jag känner mig trygg där, med saft och bullar, hemma hos grannfrun Monica.
Och sen plötsligt så kommer Ulla och Lasse tillbaka utan Kalle. Och det var för jag blir ju ledsen nu. Det är fruktansvärt, trots att det var så länge sedan. Och nästan det första Lasse säger, så säger han: Monica, har du någonting starkt åt oss att dricka? Har du en whisky? Oh ja, sa jag, det är klart jag har. Och så satt vi här i vardagsrummet i soffan. Och Ulla var i panik och gick ut till badrummet. Och hon skrek rakt ut. Pappa tog en whisky. Mamma gick in på grannens toalett och bara skrek. Hon minns nästan ingenting från den här dagen, säger hon. Inte ens att hon åkte med till sjukhuset. Det är fortfarande oklart vad Kalle egentligen dog av. I obduktionsprotokollet står det bara virusinfektion. När han skulle begravas några veckor senare fick inga gäster komma. Och jag var inte heller med. Bara mamma och pappa.
Jag minns det var hemskt med en liten vit kista och så bara vi två då.
Och varför ville ni bara att det skulle vara ni två?
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har tänkt på det efteråt att det var lite konstigt. Men ja, vi gjorde så.
Hur var det sen för dig? Jag menar, det är ju en sån, du är så ung, du är bara 27 år. Mm. Liksom. Har du några minnen om den hösten och vintern och julen? Och, för jag finns ju ändå där liksom också på något sätt. Och kanske både stör men också är bra.
Jag minns ingenting av vare sig jul eller någonting annat. Nej. Gardinen gick ner.
Ja, nej, men det är en sån där sorg som aldrig går över. Men man lär sig ju ändå att leva vid sidan av det ändå. Nästan alla människor har ju förlorat någon väldigt nära. Och så tänker man först, det kommer jag aldrig över. Och man kommer väl aldrig över det riktigt, men man lär sig ändå att leva. Parallellt med det, så det är ju en del i sinnet som finns med hela tiden.
I min familj har vi aldrig riktigt kunnat prata om det här. Inte förrän nu. När jag var liten tänkte jag inte så mycket på det. Men när jag blev äldre så kändes det viktigt att få veta. Jag minns att jag ville fråga mamma, men att det kändes som att det inte gick. Istället ringde jag mormor. Det är över 20 år sedan nu. Och det samtalet spelade jag in.
20-17-49.
Hej mormor, det är Anna.
Anna, ja, hej.
Du?
Ja.
Har du tid några minuter?
Ja.
Jo, det är så här. Eller jag var ju i Borås nu i helgen. Och då skulle jag prata med mamma om när Kalle dog.
Ja.
Men då vågade jag inte det.
Nej.
Då tänkte jag, kan jag inte få prata med dig om det istället?
Ja.
Kommer du ihåg någonting om vad som
hände?
Jo,
jag kommer ihåg att ni var här dagen innan detta hände. Var hos mig. Och han trillade omkull och var glad ändå. Och fick så russin och var nu pigg liten kille.
Mormor säger att Kalle hade ramlat och slagit sig. Men att hon tröstade honom med russin och att han fort blev glad igen. Dagen efter ringde hon hem till oss för att kolla läget.
Ja, jag ringde dagen efter och sa hur är det? Ja, vad det hon sa? Ulla sa, vad var det med? Kalle finns inte mer. Jag kan aldrig glömma de orden. Men jag har ännu aldrig kunnat tala med Ulla om det. Jag kan inte fråga henne.
Har du försökt?
Nej, jag har inte försökt. Jag bara känner att jag kan inte.
Nej.
Och jag var åratal innan jag kunde gå med till den graven.
Jag har ju pratat med mormor för många år sedan om detta.
Ja.
Och spelade in en intervju med henne. För att, kommer du ihåg hur hon fick veta det här?
Nej.
Min mamma Ulla igen. Kan det verkligen stämma att hon inte minns någonting? Gör det så ont att minnas döden? Att det bara är skönare att stänga dörren och tänka på något annat?
Det beror ju på vilken människan är. Jag menar, det var ju inte lika sorgligt när min gamla mamma 94 år dog som ett litet barn 1,5 år rör. Det var ju det värsta.
Ja.
Och även om det var länge sedan så finns det alltid kvar.
Mm. Men hur blev livet ändå sen då, fast att du bar på den här?
Jo, men det blev bra tycker jag. Och i och med fler barn och fullt upp och jobb och allting så. Livet går vidare.
Livet går vidare för de som blir kvar. De som dör hamnar under en sten eller i en minneslund. Eller kanske i havet. Vad vill jag själv ska hända med min kropp när jag är död?
Sen ska de gå in när ni gjorde den spiken. Så ser du här. De flikarna så. För den
på hotellet i Nässjö ska dödsstolarna få tillverka sin egen urna av kartong. Den färdigmonterade pappurnan ser jättestor ut. Hur mycket aska blir det efter en död kropp egentligen, tänker jag. I andra änden av rummet står tre likkistor i olika modeller och prisklasser. Jenny Ann Gunnarsson, som leder kursen, kallar till sig gruppen.
Så med det sagt är det så här att under lugna fina former så kommer ni att få provligga två av kistorna om man vill.
Jag tänker, vill ni två hjälpa mig?
Ja.
Och jag tänker jag vill lägga mig ner först och bara landa och känna in. Och så ger jag tecken på att jag vill ha ett lock.
Du vill med locket på också?
Ja. Mm. Och sen gör jag en liten knackning när jag vill att locket ska tas bort.
Carolina från Småland klättrar ner i kistan. Där ligger blå byggplast som skyddar linneklädseln. Hon lägger sig till rätta med huvudet på en kudde och sluter ögonen. Och så sänks locket ner.
Tar du där då? Ni tar på varsin sida. Nerför där. Och så tänker ni nu att så ja. Och så var försiktiga nu över huvudet.
Det blir alldeles tyst. Vi andra står runt omkring och väntar. Det känns som en evighet. Kan hon ens andas där inne?
Kan vi bara få ett litet tecken, Carolina? Är du okej?
Lyfter vi sakta.
Det var lite skönt att lägga sig efter maten, tänkte jag säga. Jag hörde mamma när jag låg där att jag vet att du tycker om döden. Jag vet att du är okej med det. Men behöver du verkligen bevisa det så här långt? Genom att hoppa ner i en kista och lägga dig. Va? Tydligen.
Kalle finns inte mer, sa mamma till mormor dagen efter att han hade dött. Ordet dö är ju laddat, konkret och brutalt. Kanske är det då inte så konstigt att vi använder en omskrivning. Att gå ur tiden, somna in, sluta sina dagar, lämna jordelivet, ta ner skylten, kila om hörnet, trilla av pinn, kola vippen. Är det för att vi är så rädda för döden att vi inte ens vågar säga ordet? I matsalen sitter Anna från Göteborg.
För mig är det självklart att man säger det. Det är för den personen har dött.
För jag googlade det. Det finns ju hur hundratals sätt att hitta. Ja. Och det kanske är någon slags skydd, eller jag vet inte.
Ja, men jag tror att det är ett skydd. Jag tänker, hade vi levt för 150-200 år sedan så kanske det hade varit på ett helt annat sätt. För då är döden så mycket mer närvarande liksom. Så att jag tror att de flesta tycker att det är svårt för att vi är så långt ifrån döden. Typ om man inte har haft någon liten hamster som har dött eller så. Men antingen spolar man ner den i toaletten eller så gör man en begravning och så bearbetar man den delen av sorgen liksom.
Anna såg sin första död som 17-åring när hon jobbade extra på ett äldreboende. 3 år senare dog hennes mormor. Hon har stöttat en vän som dog på hospice. Hon vårdade sin pappa inför hans död. Och mitt under utbildningen dör även hennes mamma. Anna vakade vid hennes sida också. I de svåra stunderna fanns det även plats för skratt.
Och under vissa perioder så var hon väldigt rolig.
Vad var det jag tänkte?
Ja, det kunde vara till exempel, jag hade matat henne med vindruvor. Och då, när jag väl hade gjort det, så bara shit, alltså hon kan ju inte kvävas av ett vindruveskal, det blir ju för jobbigt. Och så då ser jag att hon har ett vindruveskal. Och så frågar jag, har du något i munnen, mamma? Hon bara, jag har ju grammatik. Och hon har ju jobbat med språk hela sitt liv. Eller jag frågar henne, vill du bli gravd eller vill du bli kriminerad? Jag vill bli kriminell. Så det har också varit väldigt skönt att det har varit så, att det har varit roligt. Och ibland kunde hon ju skratta med när det var, liksom, hon hörde hur tokigt det blev. Däremot när man sätter sig och ska åka hem sen på åka spårvagn i 45 minuter och man har bara kanske på hornhinnan att men vi kunde inte säga hej då för att hon hade så ont eller just den kvällen, så är det ju, då är man ju ledsen liksom. Jätteledsen. Och sitter och gråter på spårvagnen som jag har gråtit på spårvagnen. Jag känner att jag har någon slags mission av att försöka prata om döden. Å ena sidan så känns det som att vi pratar om döden. Eller vi blir påminda av döden i så många olika, i filmer, tv. Men den här tiden innan man dör, den som faktiskt är kanske dödsstolens i alla fall viktigaste del, den är ju väldigt svår. För att man skjuter det ifrån sig. Man tänker inte på den delen. Är det så att man vill vara på hospice? Vill man dö hemma? Vill man ha hjärt- och lungräddning eller inte? Bor man hemma? Ska man säga stopp, jag vill inte åka in till sjukhuset? Hur är det med medicinering? Alla de delarna. Och den delen är man ju helt oförberedd på. Och jag tror att alla tycker det är svårt.
Vad tänker du själv om? Om din död och ditt slut?
Jag vill bli tvättad i saltvatten. Jag vill också ha väldigt välstrukna lakan. Jag vill inte ha något jävla plastskydd över madrassen. Alltså alla de här små grejerna. Jag vill att det ska vara lille konvaljer i mitt rum. Mm.
till exempel. Jag bara önskar att det inte blir så långdraget. Och jag hoppas att jag inte har ångest och är rädd. Och att jag inte är ensam.
Min lillebror Kalle föddes på vårdagjämning och dog på höstdagjämning. Precis 1,5 år gammal. Minnet av att han åker iväg där i ambulansen är inbränt på min näthinna. Sen minns jag även tydligt att pappa berättar att Kalle är död. Efter det är det helt svart. Borta. Ingenting. Förrän det är högsommar, getingar och svettiga lekar i trädgården och en ny bebis i familjen, som om ingenting hade hänt.
Jag tror vi hade fått höra vissa varningar att det gäller nu inte att skaffa barn så fort som möjligt, utan det här ska få ta sin tid, sorgen. Men det brydde vi oss inte om, utan det blev barn ganska snart igen då. Och Nisse, vi tyckte han var så himla lik Kalle i sättet som spädbarn, alltså då. Stillsam och fin och nyfiken och pratade tidigt. Ja, vi tyckte det var nästan lite skrämmande hur lika de här två var, va?
Har du tänkt ibland så här, aha, sen kom jag och jag är liksom en ersättare eller något sånt där? Har du funderat så någon gång?
Min lillebror Nisse föddes när jag var 5.
Ja, nej, men det har jag ju tänkt på. Att jag var någon sån plåster på såret barn. Bandagebarn. En krycka. Men inte i den betydelsen att jag liksom bara var det. Utan ändå ett fullvärdigt barn, såklart. Med allt vad det innebär och att jag alltid känt mig älskad av morsan och farsan och sådär. Men jag tänker att jag också haft en, utan att vara medveten om det, en viktig funktion i livet. Att också ersätta någonting. Du vet. Ja. Lite sorgligt, men. Mm.
Även om vi nästan aldrig pratade om döden, så fanns den alltid där på något sätt hemma hos oss. Mamma och pappa gjorde sitt bästa för att inte oroa oss. Men vi barn märkte av den ändå.
Alltså, jag har någon slags föreställning om att när jag växte upp så fanns det en slags oro över att barn är sårbara. Liksom. Alltså, någon slags sorg kanske ändå, eller någon slags rädsla över att detta även kan drabba oss andra på något sätt.
Men tror du det har påverkat vår familj, det här som har hänt, alltså att det finns en oro?
Min pappa Lasse igen.
Ja, det är mycket möjligt alltså att det ändå har gjort det. Men det har mer varit en, så att säga, rationell oro att detta kan ju uppenbarligen hända. Ja, och sen hände ju tyvärr samma sak med Nisse. Jag skulle bara titta till honom innan vi gick och vi hade barnvakt och så. Och då låg han helt slapp i sängen. Jag lyfte upp honom och han hade ingen spänst i kroppen. Och jag egentligen vet inte om han andades eller var, men de var ju nästan lika gamla, så cirka drygt 1 år någonting. Vi hade nog bara väldigt tur där att jag kom in innan det hade hänt något riktigt allvarligt, va?
Du har ju också hittats livlös i sängen.
Mm.
Du har ju varit nära att dö verkligen.
Ja.
Har du liksom fått dig att tänka på döden på något särskilt sätt?
Ja, när jag har fått det återberättat för mig och man hittar ingen som helst fel. Jag har fått den här journalen av farsan och jag läst den flera gånger. Så det är ganska, ja, det står att jag har god bollbehandling, minns jag. Och att farsan fick igång mig med hjärt-lungräddning. Nej, men alltså... Det har ju inte gjort på något sätt att jag liksom känner att det här med döden är mindre dramatiskt och sådär. Snarare tvärtom liksom.
Vad tänker du om döden då?
Jag har ingen bra relation, jag och döden. Tyvärr alltså. Alltså jag är inte rädd för vad som kommer hända efter döden. Jag tänker att det är liksom den långa sömnen. Så jag är inte rädd för några följder så. Men jag är rädd för att bli av med livet liksom. Det tycker jag, men jag tycker framförallt att det är obegripligt liksom. Ibland kan man ju tänka sig att döden är liksom som en del av livet. Jo, men man ler och så dör man. Alltså döden är inte liksom bara döden är inte en del av livet. Döden är ju liksom det är slutet på allt. Det är liksom det är ingenting kvar sen. Så att det för mig är det obegripligt att förstå det alltså. Men jag försöker ändå så där. Jag vet, jag och farsan har snackat om det ibland att om man tänker ändå så många det som har dött innan en själv så kan ju det i någon mening göra att man lugnar sig lite kanske. Alltså typ, men det är jättemånga som har dött innan mig och det har ju inom citationstecken gått bra ju. Eller hur man nu ska begripa det liksom. Så jag tänker det liksom, fan det är så många som har klarat av att dö ändå liksom. Det måste jag ju klara med.
The long and winding road. Had a lead to your door. We'll never disappear.
Hur länge lever minnet av en människa innan det tonar bort? Det gäller att hitta på sätt att lura döden genom att förlänga minnet av en själv. Ja, det är inte jag som har kommit på det citatet. Jag läste det på nätet. Kalle fick ett kort liv, bara 1,5 år. Men minnet av honom lever kvar. Det känns bra tycker jag. På hotellet i Nässjö är helgens delkurs slut. De blivande dödsstolarna packar sina väskor och ska ta tåget tillbaka till vardagen. I flera dygn har de, och även jag, vänt ut och in på alla möjliga frågor om begravningar, avsked, urnor, sjukdomar, sorgbearbetning och tröst. Allt det fula och det fina som kan inträffa när livet en gång tar slut. Jag tänker på döden. Men vad är det egentligen för mening med det? Är det inte ganska onödigt att så länge vi är i livet ägna massa tid och kraft åt såna här frågor? För en dag tar det ändå slut. Och vi vet inget mer än att förr eller senare får vi alla uppleva det. Ingen kommer undan. Ner i receptionen står Anna från Göteborg och väntar på att checka ut.
Har jag frågat dig vad du tror händer efter döden?
Nej.
Vad tror du?
Jag tror inte det händer något. Ligger man som aska i havet så kanske man har tillfört någonting till någon liten tång eller så. Men jag tror inte att det händer något efter döden. Och det är fint. Anyway, you never know the many ways I've tried.
Standing here, girl. Yes, that was a long time ago.
home with you tonight, baby. Take me home, yeah. Amen.
Du har hört Jag tänker på döden av Anna Hammarén. Producent Martin Jönsson. Slutmix Henrik Henriksson. P1 Dokumentär 2023.